Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med idag, Josefin?
Jo, men det är bra, Ludde. Hur är det själv?
Jo, det är underbart. Det är ju helt fantastiskt väder här i Göteborg.
Ja, nu kommer sommaren på riktigt faktiskt.
Nu känns det som att det är sommar. Det känns som att det är typ 25-26 grader i solen.
Ja, gud.
Jag var ute och solade på altanen hemma innan, så det var helt fantastiskt.
Ja, men nu börjar man få hopp om livet igen här. Det är väldigt trevligt faktiskt.
Faktiskt. Dock en sak som är lite tråkigt är att de förlänger restriktionerna nu igen i Sverige till 1 juni.
Mm. Det är som det är, men det är, jag menar så här, nu har vi levt i det här ganska länge, så att det är bara att bita ihop nu.
Ja, det är upploppet nu liksom. Precis. Så det är inte långt kvar.
Nej.
Får vi hoppas.
Ja, tror jag det. Men du, börsen då? Den har ju gått lite sisådär den här veckan.
Ja, allt är ju relativt liksom, men i veckan, ja, då har den gått dåligt. Det var ju ner typ 3,5% tror jag, eller 3,2% tror jag. Och OMXS30 var igår.
Exakt.
Jag spelade alltså in på en onsdag nu, så tisdag igår då.
Precis, och idag har det varit halvdag på börsen, stängde klockan 1. Så att just idag då när vi spelar in här då, så har börsen återhämtat sig lite grann. Men nej, men det, man får ju en tankeställare helt klart när den... När det blir lite så, sättningen, då märker man ju också hur skört allting är.
Mm. Och tech har ju också gått riktigt dåligt. Det gick ju riktigt kast sen nu och sådär. Jag tror Unity som jag också gick ner typ liksom 8,8%. Fast dock hade de ju rapport som var ganska bra efteråt. Så jag gick upp i pre-market där.
Precis.
Eller aftermarket.
Och så hände Evolution Gaming då.
Det
var ju de som ledde hela det här... raset, om man kan säga så. De backade 14%, det är väldigt mycket.
Det var ju två stora, eller en stor insiderförsäljning på ganska mycket pengar, men det var en dubbeleffekt också, att det var en dålig börsdag samtidigt som de sålde då, insider.
Och de studsade tillbaka på, de är upp 5% idag.
Oj då. Så att,
ja, det är ju volatilt. Liksom.
Den aktien har ju gått hur bra som helst ändå, så det är ju, kanske inte syns så mycket på lång sikt.
Nej.
Det är bara lite hack i kurvan liksom.
Ja, nej, men verkligen. Men just lite av de här anledningarna så har vi ju bjudit in en väldigt spännande gäst. Mm. En extern gäst här. Han är engagerad inom Unga Aktiesparare, varit det sedan lång tid tillbaka. Han sitter i samma styrelse som mig. Jag tror att han har varit med längst av alla. Så att han är en riktig aktienörd, får man säga. Jesper Gunnerling, varmt välkommen till podden.
Välkommen.
Tack så mycket.
Det är väldigt kul att ha dig här.
Väldigt kul att vara här, får jag säga själv också.
Och det är ju så att du har ju, enligt min uppfattning, alltid väldigt så nykter syn på börsen. Väldigt duktig på när det kommer till strategier. Har ofta en, liksom en väl utarbetad strategi som du förhåller dig till. Men du är ju här idag för att vi är väldigt nyfikna på din syn på läget, dina tips till småsparare just nu, vad man bör tänka på framöver och lite sådär. Så att vi kommer komma in på det. Men först vill vi ju gärna veta mer om dig.
Och jag blev lite nyfiken, hur länge har du varit med i UA?
Ja, det var så jag, när jag fyllde 18 så fick jag ett medlemskap av min farfar. Och det var där aktieintresset startade på riktigt för mig. Jag hade lite småkoll på aktier och så, men det satte igång. Så när jag var 18 var jag, gick jag på gymnasiet. Och det gjorde ju så att jag satt och kollade börsen lite till och från på lektionerna. Och jag fick höra i efterhand från en person jag träffade att just det, var du som alltid satt och kollade aktier i biblioteket. Och då skrattade jag lite för mig själv. Men jag har haft bra koll på aktier och varit med i UA då sedan 18 år. Men blev först engagerad i styrelsen för 4-5 år sedan. För då kände jag att nej, men nu får jag göra det. Vill bidra och just engagera mig ännu mer just i sparande och stötta andra personer. Oftast unga då. Jag har stort aktieintresse, men till vardag så jobbar jag med revision på ett Big Four company. Vilket jag tycker är otroligt spännande för att då gräver man faktiskt in på företagets ekonomi verkligen på djupet. Och ser vad som händer i företaget när de flyttar pengar mellan olika konton om man säger så. Och vad som kan generera intäkter eller påverka intäkterna. Och det finns ganska mycket man kan göra inom bolaget för att lyfta sina rapporter och det känner jag är väldigt intressant att känna till, även ur aktieperspektivet när man ska värdera bolagen.
Har du känt att du har lärt dig mycket sen du tog dig an den här rollen på, inom revision? Har du fört över det till din strategi och hur du köper aktier?
Jag ska man kanske inte säga att jag har kopplat det direkt till aktieköpen, men man börjar ju se verkligen att vad som gör ett bolag högt eller lågt värderat och om det faktiskt finns tillgångar man kan ta användning för i värderingsprincipen till aktier. Så det känner jag absolut att jag har tagit med mig.
Har du något exempel på liksom vad som är vanligast att man gör för att blåsa upp siffrorna?
Jo men absolut, det har ju mycket med skuldsättningen att göra och framförallt nu när det är så billigt att låna pengar, så ska du låna pengar i ett företag så måste du ju se till att investera dem på rätt sätt och det kan ju blåsa upp balansräkningen mycket men också att du ser till att använda de investerade pengar till att generera framtida kassaflöde.
Ja, det är ju väldigt intressant ju. Hur har du sett på börsen under 2020 och den starka uppgången, om vi ska hoppa direkt till det?
Ja, jag blev ju lite rädd där i mars, men jag satt med några kollegor och på en lunch där i maj och så började vi snacka så här, men vad ska folk göra med alla sina pengar? Och för man kunde inte ut och resa och ja, då tänkte vi att vissa måste väl lägga det mer på shopping, men sen blir det också så här distansarbete, hur många köper nya kläder när man ändå bara ska sitta hemma hela tiden? Så jag är inte så här riktigt förvånad att många privatsparare har hittat sig till börsen. För att ja, men du kan spara, ha en högre sparkvot, känner att jag kan investera lite mer. Och kanske många ser det inte som investering och ser att ja, men jag kan få pengarna att växa snabbt för att då kan jag köpa en lägenhet exempelvis. Vi ser ju också att bostadsmarknaden har ju gått snabbt uppåt och det är heller inte förvånad till i och med att folk antagligen har mer sparande och på så sätt kan ha en högre insats till en villa eller en lägenhet och sen ta ett lån på det.
Mm. Mm. Alltså det har ju varit mycket pengar i systemet. Jag tolkar det som att det var en, alltså till en början så tolkar man ju den här coronakrisen som någonting liknande våra finanskriser tidigare och att det behövdes då att man skulle vara snabbt in med mycket pengar.
Liksom.
Ja. Men det har på något sätt fått en liksom dubbeleffekt nu, att det visar sig inte vara en kris i finansiella systemet, utan nu fick ju snarare företagen mer pengar i kassan och folk fick mer pengar i fickan, vilket nu har, ja men dels har ju drivit upp värderingen och något enormt under 2020. Men ja, nu är vi ett ganska osäkert läge då med höga värderingar och så. Mm. Så vad ser du, liksom, vilka är riskerna nu med det.
Där vill jag återkoppla det att det har ju gått mycket bra för många större bolag som börsbolag. Men vi som revisorer, vi ser ju främst bland de mindre bolagen att det är ju de som har det mest kämpigt. Det är de som behöver de här stöden. Och tar man bara exempelvis här i Göteborg, då har vi Liseberg, har ju varit stängt. Vi har Svenska Mässan, de har också haft stängt. Det går ju jättedåligt för dem. Och det är klart, som vi pratade om det här med pengaflödet, ja, men det sker ju antagligen till de stora företagen då. Och det är klart de går bra. Men sen har vi också att räntan påverkar ju absolut jättemycket, just för att de stora bolagen kan få ta till sig pengar och investera dem till billigt pris, om man säger så.
Är det något du oroar över, liksom att räntan ska höjas mer eller att inflationen kommer?
Om räntan höjs mer, då ser jag ju att bostadspriserna kommer ju sjunka absolut, och det kommer ju bli dyrare för företagen, och det kommer ju sänka värderingen. Det är jag ganska säker på.
Ja, vi kommer också få högre diskonteringsräntor också, vilket kommer missgynna framförallt tillväxtaktier.
Precis.
Så det är lite läskigt.
Precis, för diskonteringsräntan påverkar ju värdet man räknar på i de här olika finansiella modellerna.
Precis, på framtida kassaflöden.
Precis. Men faktum är, när vi ändå är inne på det, så såg jag idag att inflationen är över 2,5% i Sverige redan. Vilket talar mycket för att nu börjar det faktiskt klättra lite. Och det är inte konstigt, för det är jättemycket pengar i systemet, det ska man komma ihåg. Men det är verkligen börjar bli en större risk för att det kommer höjda räntor. Så att det är ju viktigt att tänka på vilka sektorer man håller sig till nu och sådär. Så Jesper, vilka sektorer tror du kan komma att påverkas allra mest av en höjd ränta?
Nej, men jag skulle säga att alla branscher kommer ju påverkas på ett eller annat sätt. Sen får man väl tänka extra steg på de bolagen där det är mycket kapital, och exempelvis industri. Många bolag påverkas ju då att de ska köpa in maskiner och större investeringar från större bolag som är dyra produkter då. Och då kommer det helt klart sett bli dyrare. Mm. Sen konsumtionen, där är det väldigt svårt att se, för ja, det är ju många människor som påverkas, och det kanske finns en viss hunger från vissa att köpa saker och ting nu för att de faktiskt kan börja använda det sen när restriktioner och så försvinner när det gäller pandemin då.
Och om vi ska gå in lite på hur du själv tänker och hur du har förhållit dig i ditt eget sparande nu. Kan du berätta lite mer om din strategi?
Absolut. Jag har ju alltid tyckt det är så pass roligt med aktier, så man vill ju sitta och följa aktierna flera gånger om dagen och lära känna bolaget riktigt ordentligt. Men det var väl därför 3-4 år sedan när jag började jobba och fick ett stödigt kassaflöde in då, att jag måste ju tänka långsiktigt men samtidigt ha lite kul. Så då har jag gjort så att jag har en långsiktig portfölj där jag bara köper. Har inte sålt en enda gång. Där har jag bolag som jag då vill äga egentligen resten av mitt liv. Har börjat fundera lite där att ska man sälja av för att det är en hög värdering nu. Men samtidigt, nej, jag ska stå fast vid min strategi då, att bara behålla köpet. Och det har jag gjort. Sen på den andra portföljen, där är det lite, alltså hittar jag intressanta bolag. Det kan vara tillväxtbolag som jag går in med en mindre summa för att följa under en tid och se om jag kan investera på sikt. Och sen har vi väl det som man ser lite trenden. Jag pratade med kollegor där i mars, då gick jag in ytterligare med mer pengar i Evolution och även spelbolag som jag hade, och det jag tänkte var att det kan ju bara gå bättre under pandemin, om man säger så, för att folk är hemma och folk hoppar inte på samma sätt, och då lägger de pengar på såna här produkter som de här bolagen då levererar. Och det visade sig vara rätt, absolut.
Verkligen.
Verkligen, det var helt rätt. Men har du någon favoritaktie? Någon som du brinner lite extra för eller som sitter varmt i hjärtat? Liksom?
Ja, men jag har alltid sagt att Castellum ligger mig varmt om hjärtat. Men nu har jag, alltså jag äger ju, jag har inte sålt mitt innehav i Castellum. Men samtidigt så här, det är fastighetsbolag och det är ju höga värderingar. Jag tror inte det kommer stiga allt för mycket mer.
Och sen är det ganska mycket kontorsfastigheter där också.
Precis, precis. Men någon aktie som var favoriten just nu eller senaste året, det är Vestas vindkraftverken. Och det har ju också varit lite extra spännande i höst med Biden och presidentvalet och just med energi och miljöfrågor. Mm. Och de har ju gått otroligt bra, har de gjort. Och där har jag, den ligger även i min långa portfölj. Och där har jag varit lite, ska jag sälja av lite, men nej, jag har allt kvar dem.
Mm. Så den långa portföljen och den lite mera, vad säger man, rörliga portföljen kanske. Vad har du för alltså, vikt mellan?
Om vi säger, jag har, i den långa portföljen då är det att jag har ett konstant månadssparande, en summa varje månad. Som jag för över från mitt lönekonto då in till banken och investerar dessa pengar löpande.
Jämnt fördelat över alla innehav?
Nej, där är det att jag köper lite utifrån vad jag tycker är intressant för stunden. Men försöker hålla det ganska likviktat, om man säger så. Mm. Men Vestas har ju stigit enormt mycket, så den har ju nästan blivit överviktad just i portföljen då. Så nu investerar jag väl inte så mycket i Vestas på det sättet, utan tar andra bolag. Exempelvis har jag Investor där som jag ökat en del i senaste då.
Hur många bolag ungefär har du?
Där är det 7 bolag.
Mm.
Jag vill hitta fler bolag och investera. Men jag tänker i och med att det här ska vara en buy and hold portfölj. Så de bolagen, det finns ju tid att hitta nya bolag om man säger så. Om vi frågar mig om 10 år så hoppas jag att jag har mer än 20 bolag i den portföljen.
Mm.
Sen om vi då tar den andra portföljen, alltså, jag har ju mitt månadssparare, men lite som för kollegor, vad har man kunnat lägga pengar på det senaste året? Så jag har ju kunnat föra över mer pengar till den portföljen och det är vad som finns där. Jag kan säga att just nu är den ganska likvid då jag sålde av några större innehav senaste tiden.
Och vad tänkte du där då? För att jag själv känner att det här är en tid nu där jag också försöker bli mer likvid.
Mm.
Just för att ha pengar vid sidan av för en eventuell sättning i marknaden. Vilket många ändå pratar om. Och sådär. Så hade du samma liksom, tänk? Eller hur tänkte du?
Ja, nej, men den stora grejen var att det var väl 2 bolag. Den ena var att de köptes ut från börsen och då tänkte jag det kan inte stiga så mycket mer, så då sålde jag av dem. Den andra var då Evolution, att jag äger dels Evolution i form av aktier och sen i olika fondbolag, eller fondbolag, fonder då. Och det började bli väldigt stor viktning mot Evolution och då tänkte jag för att minimera risken så kan jag ju faktiskt börja sälja av mina egna aktier.
Mm.
Vilket jag gjorde då, så jag sålde halva innehavet först och sen så kom rapporten och den gick upp otroligt mycket.
Ja, just det,
och jag sålde den i det tillfället, den fortsatte lite uppåt så man bet sig lite där. Men samtidigt så var det ändå en känsla att jag äger ju fortfarande bolaget i form i fonder då.
Mm.
Och nu har den ju rasat ner till, den var ju under 1400 tror jag det var. Och då, ja, jag har ju sålt ovanför det beloppet så då känner man sig ganska nöjd. Men sen kom ju den då frågan, okej, nu säljer jag, men vad ska jag köpa istället? Och det hade jag ingen klar syn på vad jag skulle göra. Så nu ligger de pengarna likvid.
Men vad kollar du liksom, den lilla portföljen då, eller den har lite mer riskaktier? Vad är det du letar efter då? Är det något speciellt nyckeltal du kollar på eller triggers i närtid eller...
Ja, det är mer triggers i närtid skulle jag säga. Och just, alltså jag är ju lite så här, jag vill ju tycka det är spännande i bolaget. Alltså det kan ju vara ett tillväxtbolag just för att vara med på en resa. Men det är lite olika skulle jag säga. Jag har inga speciella nyckeltal mer än att jag vill att de ska göra vinst.
Och vad menar ni med då triggers i närtid?
Men det kan vara att det är vanliga frågor som gör att bolaget kan få en ökad försäljning inom kommande tid.
Mm, typ en order kanske, något sånt där.
Mm.
Så de delarna och att jag har några bolag som har varit, alltså tillbaka i tiden har haft triggers, men tyvärr har de inte blommat ut.
Mm.
Men samtidigt så känner man ju så här att man har kommit in i deras verksamhet och att man tror på den i framtiden. Och då lär man känna bolagen, men vad är värderingen? Är den här rimlig?
Mm.
Och sen har vi ju olika lagar och regler som kan påverka. Och det kan ju också då göra att kursen påverkas eller värdet av bolaget.
Mm. Så att det är sammanfattningsvis då, så den här lite mer rörliga portföljen, där är du, där följer du lite så som marknaden går och går lite så här, tar in mycket info när eventuellt rätt läge kan vara att sälja något innehav eller liksom så. Hur mycket av, alltså hur mycket är kopplat till corona liksom, faktorerna nu och en eventuellt oro, liksom, hur mycket väger du in av allt det där?
Jo, men det är, jag skulle säga, jag har väl inget industribolag där, utan det är, jag kan ta exempelvis, var det i december, så tittade jag lite på Swedish Match och gjorde ett köp i dem. Och nu, jag tror de är upp 20% sen jag köpte, och då resonerade jag lite så här, men okej, det här påverkas ju inte direkt av corona, det här bolaget. Och då kändes det som en ganska trygg investering på det sättet. Sen självklart finns det ju en fallhöjd att det påverkas av konjunkturen och allt det. Men just coronamässigt så såg jag inga direkta risker kopplat till corona.
Mm.
Och det, sen om man också, jag har tittat lite på Byggmax, tänkte där att ja, men det är ju lysande om det är corona att folk är hemma och byggde. Jag renoverade själv min lägenhet förra året, så då satte man sig in där, fick lite kunskap, men då kom ju det att ja, det är så det ser ut, men är det här långsiktigt? Det tror jag inte, för pandemin kommer ju antagligen gå över, och då är det ju inte en kotte som kommer vilja vara hemma och bygga altan eller så, då vill man ju antagligen ut och resa. Så då ser jag inte det långsiktigt. Sen så pratade jag faktiskt med en snickare och fick höra att virkpriset kommer att gå upp efter sommaren. För att det finns inga, eller det är ont om det liksom.
Men det är väldigt bra tips också, att just höra runt bland folk i branschen.
En lynchning.
Precis. Men väldigt intressant ju. Så hur tänker du kring din strategi då i framförallt den långsiktiga portföljen, men kanske även i den lite mer rörliga nu framöver? Kommer du behålla samma konstanta liksom, att du tuggar på här nu eller?
På min långsiktiga portfölj så det kommer tugga på. Nej, men man brukar ju säga just det här sell in May och stay away eller sail away, som är mer för mig, att ut på havet och njuta av sommaren.
Du som är lite seglare.
Ja, lite så. Så man får ta tillvara på vädret. Och det är väl lite så jag tänker nu, att ska kolla lite om jag ska sälja av någonting. Men framöver blir det nog mer att försöka analysera bolag och titta på vad man ska köpa på sig under hösten. Kanske att jag hittar något spännande case framöver så sätt, men inga så här att nu måste jag köpa. Men det är någonting jag alltid tänker i december, att men alltså januari, februari, det går alltid så bra. Försök hitta aktier som är bra inför kommande rapporter eller de här tiderna, och det var ju samma i år.
Ja, men jag tänker ju lite att för jag försöker bli lite mer likvid nu, lite så försiktigt, för att dels kommer ju sommaren med, just som vi sa, liksom, sell me and go away, liksom, att det ofta är en period där det är lite torka liksom, för att folk går på semester och det händer kanske inte lika mycket och sådär. Och det brukar också bli lite mer volatil, för att det är inte lika mycket likviditet i marknaden. Och då, med det så kan det ju finnas tillfällen att köpa på sig fina aktier. Och det, så då har vi det å ena sidan, och sen å andra sidan så finns det ju även den här risken för räntehöjningar, och sen så kanske det blir liksom en oro som det har varit nu under början av året, att det kommer en liksom så här, helt plötsligt blir marknaden jätteorolig och så dippar allting, och sen så hittar man ytterligare lägen att köpa på sig. Så det kan vara en strategi att ha lite mera pengar vid sidan av just under de här månaderna framöver nu.
Verkligen.
Men ja, det blir intressant att se. Men vad ser du då, Jesper, framöver 2021? Är det liksom, är vi högre eller lägre i årsskiftet där?
Jag tror vi kommer vara lägre.
Du tror det?
Jag tror jag faktiskt.
Tror du räntorna kommer spöka då eller?
Ja, men så som jag tänker, just att vad är det som driver det uppåt ännu mer? Alltså vi har en viss oro, och höjs räntorna då tror jag vi kommer gå neråt. Och det är ju ganska, jag tror ingen tror att räntorna kommer bli lägre än vad de är idag. Och då tänker jag lite så här, alltså risk reward, alltså ja, Jag tror mer att det kan gå neråt.
Mm.
Men det är självklart. Man ska ju inte bli allt förvånad om det är 5% högre nu än vad, ja, eller vid årsskiftet än vad det är nu.
Mm.
Nej, väldigt svårt att förutsäga.
Ja. Mm. Ja, men det är ju verkligen det. Och det var ju samma tänk som många hade liksom, när man skulle gå in i 2019. Då var det också så, då trodde ju många att nu kan vi inte nå högre höjder. Sen har det visat sig att det kunde vi, minsann.
Det hände ganska mycket saker där.
Ja, och sen så bidrog ju det här, alltså coronakrisen där i mars till en riktig så nedgång. Folk fick ju upp intresset för börsen för man hade massa pengar över. Och man kanske hade inte så mycket tid över till något annat, utan det var lätt att tjäna pengar på börsen också.
Mm.
Det ska man komma ihåg faktiskt, att så här, 2020 har varit ett år där det har varit väldigt lätt att tjäna pengar.
Ja, typ de nya som har kommit in, nu har jag aldrig varit med om en nedgång liksom, som kom in i coronakrisen.
Nej.
Så det är ju lite läskigt. Och på tal om det så tänkte jag att vi skulle ta en teori om, den kan kallas för cocktailteorin, av Peter Lynch. Och detta är en teori som bygger på alltså, olika stadier i bullmarknaden, alltså som vi är nu typ, alltså bara går uppåt, uppåt, uppåt. Så den...
En beermarknad? Nej, bullmarknaden.
Nej, så det går uppåt liksom. Och den handlar egentligen på att han går liksom, säg att du är fondförvaltare, Josefin, så går du på en fest. Och på festen liksom så är det jättemycket folk, kommer du gå runt och minglar. Och så frågar jag dem, vad jobbar du med? Då säger du, fondförvaltare. Och ingen bryr sig liksom. De bara, kul typ. Ingen, alltså verkligen, de tycker det är bara tråkigt liksom. Och då är vi i början på den här bullmarknaden liksom. Då har det varit en nedgång. Och nu ska jag gå upp, nu går det upp och sakta liksom. Och sen kommer vi till stadie två då. Och då är det så på samma fest igen och liksom. Då börjar jag fråga, vad jobbar du med? Och de börjar prata lite bara, intressant typ så här. Men de bryr sig inte jättemycket liksom, de pratar om något annat sen direkt efteråt liksom. Och sen kommer vi till stadie tre då, och då börjar det liksom hända grejer. Då är du, Josefin, då är du i centrum. Alla börjar fråga dig, vad ska jag köpa? Då börjar liksom marknaden gå upp, och det börjar hända lite grejer liksom. Marknaden går uppåt och... Mm. Och sen kommer vi till stadie fyra då. Då är det så att då är du omringad av folk, och folk säger vad du ska köpa liksom. De frågar inte vad jag ska köpa, utan de frågar dig, fondförvaltaren liksom. Och de ger liksom tips, och detta är liksom att han blir liksom, alltså den fondförvaltaren blir rädd för de här aktierna går upp dagen efter han kollar börslistorna, efter de har gett tips om det. Och då är vi liksom nära toppen, bygger den teorin på då. Så man får ta liksom det här med nypa salt. Men det är liksom olika stadier i bullmarknaden.
Mm.
Och vilket stadie tror ni att vi är på idag? Fjärde var den sista då liksom.
Mm. Ja, det borde definitivt vara en fjärde.
Jag tror också det. Tre eller fyra någonstans.
Mm. Nej, men, och det är jätteintressant att du tar upp just det. För att Peter Lynch, han är ju en stor finansman i liksom finansvärlden.
Ja,
och man läser mycket om honom i skolan och sådär. Så och det säger ju sig själv då. Att det här är ju en grej som har funnits liksom med oss med börsen sedan lång, lång tid tillbaka. Just det här fenomenet. Så att jag tror inte man ska nog vara försiktig med att tänka att det är annorlunda den här gången. Mm. Jag tror att det är viktigt.
Och det brukar smälla liksom när man säger att det är helt nytt detta. Ja. Det kommer alltid gå upp liksom.
Precis.
Så det är lite, jag tror vi är någonstans där på fyran typ. Dock kanske inte jag med om att man får tips så jättemycket. Det har någon gång liksom.
Mm.
Så man kanske är någonstans mellan trean och fyran.
Mm. Ja, men vi får se. Vad säger du Jesper?
Ja, jag tror fyran.
Mm.
Ja. Absolut.
Vi kanske är nära toppen nu då.
Ja, men det finns ju som sagt stora risker för det. Och jag tycker en annan grej som du nämnde också Jesper, att du sa någonting om fallhöjd. Och vi är på en höjd där fallet kan bli riktigt smärtsamt. Så att jag tror personligen att det kan vara bra att bara tänka, se över sin risk i portföljen.
Men sen är det jättekul att folk är intresserade av börsen. Men jag tror det är viktigt för oss som är med UVA till exempel att utbilda folk så inte de säljer om det skulle gå ner 40% nu.
Mm.
Bara för att de får panik.
Mm.
Så jag tror det blir viktigare och viktigare med utbildning om aktier.
Mm. Men Jesper, om du ska ge tips liksom till småsparare och kanske hur man bör tänka, liksom, tips på någon strategi eller så. Vad skulle du ge då?
Nej, alltså, jag brukar alltid säga det här om någon frågar den här frågan. Det är att du ska ha ett sparande hela tiden. Och du ska ju köpa aktier som du tror på lång sikt, för att det är inte så att du kommer tjäna igen de här pengarna på ett år. Det är inte säkert. Och även flika in där tillbaka. Jag vet min kompis en gång att ja, det är ju inte svårt på börsen när det bara går uppåt. Och det ska man ju verkligen tänka på, det här att ja, börsen har gått uppåt, det är när det går neråt det blir svårt på börsen, för då ska man hitta de här guldkornen, om man säger så, som strävar emot indexerna som går ner, och så går det här bolaget lite uppåt. När man just tänker långsiktigt och äg bolaget 10 år, och sen att det går upp efter 3 år och då du behöver pengarna, självklart ta hem vinsten. Men det du lägger in på ditt aktiekonto, de pengarna ska du inte ta ut närmaste tiden.
Mm. Mm. Det är jättebra tips.
Ja, det är bra tips.
Och vad skulle du säga är, om man ska kolla på ett bolag, vad är då viktigt att kolla efter?
Men att det är ett solid bolag skulle jag säga. Alltså inte hög skuldsättning. För ju högre skuldsättning desto mer risk. Självklart kan det innebära högre avkastning. Men sen tycker jag ändå så, du ska inte kolla på ett bolag, utan kolla på flera bolag så att du sprider riskerna. Guld värt. Men sen som jag är själv då, ha en liten krydda. Du kan ha ett bolag, men det här tror jag väldigt mycket på. Det är hög risk, men lägg in lite pengar. Och det kan väl säga, det var väl så jag resonerade runt, var det 2012 där. Jag köpte Fingerprint.
Mm.
Gjorde 900% på det. Men summan jag satt in var ju inte jättestor. Men det var ju jättekul att vara med på en sån resa. Sen sålde jag och det gick ner och sen gick det upp ännu mer igen.
Mm. Men, ja, det är svårt med timing.
Ja, det är ju omöjligt i princip.
Absolut. Men också det, varför, det var ju en kul resa, men också jag lärde ju mig jättemycket. Mm. Och det måste man också tänka, det här med aktier, att vissa tycker det är kul, vissa tycker det är mindre kul. Och de som tycker det är mindre kul, ja, men då absolut köp stabila bolag. Men försök få upp ditt intresse lite, och då kan man hitta bolag som intresserar en. Det finns ju, hört vissa som kör strategi att de köper bolag vars produkter de själva äger. Om det kan vara bilar exempelvis. Eller om det är kläder, exempelvis H&M då. De köper mycket kläder där, just för att ha det där lilla intresset. Och det är också ett tips.
Mm. Ja, men just för att när man har ett intresse så är det ju lättare att förstå sig på branschen. Och sen så är det så att man kanske känner folk i branschen också. Som du nämnde där, så är det ju också guld värt. För då kan man ju faktiskt höra med folk som är insatta, som kan säga sin syn på det. Hur går det? Hur mår det? Alltså ta tempen på branschen liksom.
Mm.
Det är ju också så här guld värt verkligen. Men sen får vi inte glömma bort att det finns ju fonder och man kan spara i räntor och obligationer nu också. Om det är så att man vill dra ner på risken.
Precis, man kallar det blandningar.
Mm. Så det finns ju olika sätt där. Men som sista avslutningsfråga då. För det är ju, jag kan tänka mig att det är väldigt intressant för lyssnarna att få veta lite nu när du jobbar inom revision. Vad är er, liksom, upplever ni att bolagen är finansiellt stabil, eller hur mår bolagen generellt?
Jo, nej, jag fick faktiskt den här frågan förra veckan, hur det såg ut olika bolag. Och för oss då, alltså vi granskar ju relativt stora bolag och de går ju bra. Men ska vi titta på lite mindre revisionsbyråer som kanske tar de lokala bolagen som finns i städerna, alltså då tror inte jag det ser just alls. Men det påverkar ju inte börsen på det sättet. Men samtidigt är det att de ska tjäna pengar, de ska köpa produkter av de större bolagen, och om de går i konkurs, de små bolagen, då kommer inte de köpa fler produkter, och då fallerar ju försäljningen.
Mm.
Så det har ju en viss effekt. Men generellt sett, om man ser på de stora, så då går det ju bra. Och man får ju stöttning av staten för löner och så. Men jag har också sett att det är många bolag som har fått stöd och de har ju bokat upp det som att det är en skuld då, att för de har inte behövt använda de stöden.
Mm. Jätteintressant.
Ja, intressant.
Om du skulle få välja en aktie som du tror på framöver förutom Vestas, vilken skulle du välja då? Kanske förutom Vestas och Castellum då?
Ja.
Nej, men ett bolag som verkligen tror på, för de är ju proffs på det, det är Investor. De investerar i bolag som de tror långsiktigt framöver, och ja, det är ju ett heltidsarbete för dem, så är klart jag litar på att de har bra koll. Men annars skulle jag säga de bolag som har en strategi att behandla våra miljöfrågor framöver. tror jag absolut på. Men kanske inte de närmaste 5 åren. Då finns det ju en risk att det kan gå ner för dem. Men långsiktigt så tror jag på dem.
Mm. Intressant. Men det får stå nog för den sista frågan här då. Eller sista svaret för den här podden idag. Jesper, tusen tack för att du kunde komma hit och ge din syn på läget. Det var väldigt intressant.
Jätteintressant.
Mm. Tack så mycket själva.
Och Ludde, vi har ju fått påminna våra lyssnare om att inte glömma bort att mejla in till någonting om aktier eller någonting om aktier @gmail.com.
Yes, och så får ni följa oss på Instagram, det heter någonting om aktier. Och sen även Twitter, det också heter någonting om aktier.
Yes. Så får ni allihopa ha en jättefin majvecka här nu och hoppas att solen hänger kvar länge.
Jag hoppas vi.
Nu kör vi sommar, tycker jag.
Yes, det tycker jag med.
Ha det bra då.
Ha det gött.
Hej då. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.